Nej, men det här blir nog bra, tror jag. Nu är det dags. Detta är G-radio, Game Reactor Radio alltså. Vi sitter i Göteborg och sänder över 103,1 MHz. Och även via gamereactor.se såklart.
Ja visst, på vår hemsida. Jag heter Emil och jag gör hemsidan.
Jag heter Jonas Elving och skriver för Game Reactor. Och med oss via GR13, vår egna satellit som sköts upp i omloppsbana i torsdags, är
Petter Mortensson nere i Malmö.
Det första G-radio innehåller vad då?
Ja, vi ska förstås ha veckans Petter. Ja, det är ju första gången. Och då pratar vi alltså om vår chefredaktör. Stor, röd och arg.
Och Petter Mortensson i Malmö, vad bjuder du på?
Jag tänkte snacka lite om The World Ends With You till Nintendo DS.
Även Haze ska recenseras. Men vi kör vidare med detta.
Veckans Petter.
Yes.
Den här veckan, Petter Hegervall listar sina fem mest efterlängtade spel 2008.
Ja.
Plats nummer fem.
Gears of War 2. Det borde väl vara högre på den här listan, känns det som. Egentligen så skulle jag vilja tvinga upp till högre, men det går liksom inte riktigt. Av någon anledning, så trots att vi har fått sett både en och det andra från det, och jag tycker ju såklart att det ser jättehäftigt ut, så är jag inte så jävla sugen ändå. Jag är inte så tokig uppföljare ändå, även fast Half-Life 200 är mitt favoritspel, liksom lite motsägelsefullt. Men sen så tror jag för min del att det skillnad för många andra actionspel, så när det är slut och man skickar ner det där tåget med den stygga ingenjör i någon vulkan och så hoppar Marcus Phoenix upp helikoptern, då var det som klart för mig på något sätt. Det kommer bli kul, men så super, super sugen så att det skulle kunna hamna på en toppplacering, det är jag inte.
Nummer 4.
Tekken 6. Det vet jag inte speciellt mycket. Vi har inte sett speciellt mycket. Men det räcker på något sätt att det är ny grafik. De har liksom bökat runt lite grann i spelsystemet. Och så har de 12 nya gubbar eller vad det pratas om.
Nummer 3.
Mafia 2.
Hey, so I was watching this thing on TV last night. This guy was on. One of them vegetarians, you know? Those freaks who don't eat meat. He was talking some shit about how it's bad to kill animals for food. As far as I'm concerned, I'm all for killing. If it's for a good reason. And eating this steak is definitely a good reason.
På ett sätt är det jättelätt motiverat efter tjuvkiken som vi fick hos Illusion för någon månad sedan. Det ser ju helt jäkla fantastiskt ut. Och snyggaste grafiken sedan Crysis ser ut och matchas av en grym spelbarhet. Sen är det väl så att det kanske skulle ha legat på första eller andra plats om det inte var för att jag liksom har lite mätt ändå på genren i sig eller speltypen i sig efter 65 timmar GTA 4. Det borde ju kanske innebära att jag skulle vara ännu mer sugen på Mafia eftersom jag precis liksom har varit gangster och älskar vara i GTA 4, älskar varje sekund av det. Men det får nöja sig min tredje plats.
Nummer 2.
Metal Gear Solid 4. Det kommer ju bli helt fantastiskt såklart. Jag har ju redan läst recensionen som vi ska trycka. Jag vet ju precis hur bra Love Bolin tycker att det är. Jag hoppas att jag tycker att det är lika bra. Precis som jag och Love pratade om. Dels när vi gjorde artikeln nu i Game Reactor 57 om spel. Och sen inför recensionen nästa nummer. Att det finns mycket i den här spelserien. Trots att de nu har moderniserat både liksom spelkameran, spelkontrollen, till viss del även hur man rör sig i en mer fri och öppen och mindre linjär värld. Men sen är det just det att ibland känns det pretentiöst och sentimentalt, överdrivet allvarligt, liksom högtravande. Jag köper allt det där. Jag är som en enda stor trut som Hideo Kojima bara stoppar ner sina dumheter. Jag kan liksom, förutom Raiden-grejen i Metal Gear Solid 2 då man hade världens hemskaste stjärt och bara sprang runt på och snubbla på fågelskit som jag inte alls gillar, så jag tror inte att jag kommer kunna ogilla någonting med fyran.
Plats nummer 1.
Fighting igen. Street Fighter 4. Den här listan, det får mig framstå lite som en sån här fighting, super fighting tok, och det är jag ju inte riktigt, även om jag liksom alltid har spelat mycket fighting-spel, men Street Fighter 4 för mig är väl så hett som ett spel kan bli överhuvudtaget. Även om Killzone 2 som tidigare har varit liksom mitt drömspel skulle ha släppts i år och inte skjutits upp som vi fick reda på förra veckan, så skulle det ha fått slagits med Street Fighter 4 första platsen. Och det räcker på något sätt med... De gör det så lätt för sig Capcom, men det räcker med det. Street Fighter 2 Turbo fast i 3D, så pratar de om det här spelet. Och de behöver bara säga det för att jag ska vara på väg att hoppa ut genom fönstret. Det ser jäkligt bra ut och jag vill äga det.
Okej, då ska jag fråga ut Petter Mortensson om...
The World Ends With You till Nintendo DS.
Okej, vad är det för slags spel?
Det är ett japanskt rollspel, helt enkelt. Det är utvecklat av Square Enix. De som ligger bakom Final Fantasy och Kingdom Hearts och liknande. Men för en gångs skull så har de inte kört på gamla banor, utan de har gett teamet bakom ganska fria händer, vilket är otroligt skönt. Och inte bara få ännu ett Final Fantasy serverat.
Okej, berätta om vad som är nytt och spännande.
Först och främst, så jämfört med andra Square Enix-spel, så utspelar sig i mer eller mindre den verkliga världen. Utan hela spelet äger rum i Shibuya, som är ju ett av Tokyos absolut kändaste shoppingdistrikt.
Just det.
Det är väldigt skönt att se hur de har återgett Shibuya i spelet. Har man varit där så känner man igen sig väldigt mycket. De har ändrat om lite olika namn och så. 104 Building, som det heter i spelet, heter ju 109 Building i verkligheten. En skivaffär som ligger mitt i spelet. Men det är ju ingenting som makes or breaks spelet, så att säga, utan det är ju fortfarande ett fruktansvärt, i grunden fruktansvärt bra spel.
Så vi ska inte skriva det som systemkrav att för att det här ska bli roligt så måste du ha varit i Shibuya först.
Nej,
så.
Precis. Utan det är bara att ta in den atmosfär som de ändå lyckats fånga. Mm. Mode är väldigt, väldigt viktigt i Shibuya. Det handlar även om vilka kläder man har på sig som sin karaktär. Du får bonusar om du har rätt kläder och självklart minus då om du har det klädesplagg som inte är inne just nu. Fast jag pratade med Love Bolin från reaktionen tidigare och han hade en viss poäng när han sa att det är ett konstigt spel som fokuserar så mycket på mode, inte förändrar utseendet på karaktären när du byter kläder på dem. Det är tyvärr lite synd. Det är ett minus man faktiskt borde punktera.
Nej, vad lustigt. Så det står bara i en meny. Så. Yeah, you have bought the new blue shirt.
Precis. Striderna är faktiskt riktigt roliga. De utspelar sig både på den övre och den under skärmen. Fienderna befinner sig på båda platserna samtidigt. Så den skala du tillger dem i den under skärmen effekterar dem på den övre och så vidare. Det är alltid du själv då på den under skärmen och din kompanjon på den övre. Och du kan när som helst välja vilken av dem ska styra. Dock fann jag det här systemet ganska rörigt och virrigt. Och det är kanske bara jag som börjar bli gammal eller någonting. Jag har extremt svårt att hålla koll på båda skärmarna samtidigt. Men överlag funkar striderna riktigt bra. Det kan ibland vara lite svårt att förflytta sin karaktär. För ibland är det svårt att få grepp om honom. När man tror att man ska flytta honom så istället gör man en specialattack. Men det är ingenting som stör nämnvärt. Och karaktärsdesignen på fienden eller fiendedesignen överlag är riktigt snygg gjorde den också. Det är överlag roliga striden. Alltså det är ju svårt att prata grafik när det kommer till Nintendo DS, eftersom den, precis som Nintendos andra maskin, Wii, är ju inte alls i närheten så kraftfull som exempel PlayStation Portable. Men alltså designen gör det mesta i det. Och även om karaktärerna inte har världens mest avancerade animationer, så de funkar. De är så snyggt designade att det är alldeles större. Och bakgrunden är så härliga att det är helt klart vad man skulle kalla för snygg grafik på Nintendo DS, det måste ju sägas.
Okej, så hur skulle du sammanfatta det här? Vad är ditt helhetsintryck av spelet?
Mitt helhetsintryck av The World Ends With You är väldigt, väldigt bra. Jag tycker att det är ett av de bästa rollspelarna jag har spelat på Nintendo DS. Inte bara i år, utan sen maskinen kom egentligen. Och överlag är det det bästa rollspelet jag har spelat i år. Alla kategorier. Så att det har absolut chansen att rota sig långt upp på eventuella årets bästa spellistor, i varje fall för min del. Gillar du rollspel och har du en Nintendo DS så är det här ett absolut måste, helt klart.
Okej, det låter bra. Kan vi sätta något betyg på det här?
Det är en stark 9. Jag går inte upp till 10 för det är fortfarande ett bärbart spel. Det finns problem med striderna, just med förflyttningen, men en stark 9 av 10, helt klart.
Nu är det dags för en recension av spelet Haze som Jonas Elving har spelat. Kan du berätta lite om vad det här är för något spel?
Ja, Haze är ett actionspel utvecklat av Timesplitters-utvecklarna. Och handlar om en kille som heter Shane Carpenter. En 25-årig kille som han är less på att det är så mycket fel i världen. Så att han går med i en armé, en privat armé som heter Mantle. Som vanligt i spelens värld, privatarméer och företag, de är ganska skumma. Men i början så är allting frid och fröjd helt enkelt. För att det finns en viss grej i det här spelet som får det att sticka ut. Och det är nämligen en drog. En drog som heter Nectar som alla Mantle-soldater tar då på slagfältet.
Är den här drogen Nectar det som är spelets grej, dess gimmick, det som ska få det att sticka ut?
Ja, jo, det är det absolut. Nectar är alltså en, vad ska man säga, en prestationshöjande drog, mer uppiggande än en kopp kaffe och en smäll i ansiktet ungefär. Och den här drogen har en del olika effekter. Alla fiender får till exempel ett orange sken kring sig om man tar den här drogen, så det är lättare att upptäcka dem på slagfältet då. Och den här drogen förändrar också Mantle-soldaternas blick på omvärlden, så att tragiska, blodiga, hemska slagfält, de förvandlas till jättefina ängar med fina blommor och så. Så det är lite kul grej faktiskt. Nice detalj.
Så den är alltså inte bara prestationshöjande utan dämpar även krigets hemskheter och får det att bli ganska gulligt.
Lite av en tebjudning med vapen ungefär.
Finns det liksom mycket tanke och filosofi kring det här droganvändandet på slagfältet?
Ja, lite så är det ju faktiskt. Alltså, droger till soldater har ju getts förut för historien. Alltså, Hitler gav sina trupper någon slags amfetaminliknande preparat, och på 60-talet så har man testat LSD på brittiska trupper och så, och det har filmats. Kolla in det på YouTube. Det är en kille uppe i ett träd som försöker mata fåglarna. Gick inte så bra. Så det är ingen bra idé att ge soldater knark. Det är väl läxan. Sen har vi det här vanliga med onda företag, som sagt, att privatiserade arméer och så vidare, de är alltid skumma. Och så även i Haze.
Finns det några nackdelar med att ta den här krigsdrogen i spelet?
Ja, det går att överdosera den här drogen. Det gör det. Och spelar man då som Mantle-soldaterna så får man vara lite försiktig att man inte överdoserar, för att då börjar man skjuta vilt på sina kamrater och det är inte alltid så lyckat. Spelar man på den andra sidan, vilket man gör som den sydamerikanska grillan eller motståndsrörelsen som det visar sig vara, då kan man utnyttja Mantle-soldaternas pundar egenskaper helt enkelt och få dem att överdosera, bland annat genom att skjuta ett skott i ryggen på dem, för att då åker deras nektarlager i tu. Och de överdoserar och blir galna. Går även att konstruera vissa så här nektargranater som man kastar. Då sprids ett moln av nektar i luften och det blir en OD.
Mm. Hur är spelet i övrigt dess kvalitet? Tycker du att grafiken och ljudet och spelkontrollen funkar?
Ja, alltså det är ju ingen riktig höjdare på så sätt. De som har kört demon på Haze som släpptes på PlayStation Network, de blev lite besvikna. Det har vi sett i våra kommentarer på gamereactor.se också. Att grafiken ingen höjdare. Bandesignen ganska trist, och det är den i början faktiskt. Det finns en djungelbana och en koppargruva, kopparverk som var ganska trist att spela igenom. Sen så tar sig det här efter ett tag, i alla fall i bandesignen. Helt plötsligt är man in i en actionfilm och det kommer liksom nya banor precis hela tiden. Det är en helikopter, det är en by, det är en kyrka, det är en grotta och allt på en gång. Men rent tekniskt är det inte så där jätteupphetsande faktiskt, men bandesignen är kul om man känner liksom att man vill köra en bana till och en bana till.
Räcker det här då för att det ska bli ett bra spel värt att spela?
Ja, det är helt klart godkänt det här spelet, och jag tycker att multiplayer-delen är kul också. Det här stöder upp till 4 spelare i split screen och man kan köra online då givetvis. Men någon riktig sådär superhöjdare, det är det inte. Det finns spel som är snyggare som har gjorts för ett par år sedan faktiskt.
Så, vad får Haze för betyg?
Det blir en 6 av 10.
Tack så mycket.
Tackar, tackar. Du har lyssnat på GR Radio på K103 eller via gamereactor.se. Det har varit väldigt trevligt att göra det första avsnittet av GR Radio, måste jag säga. Vad säger du, Emil?
Ja, det har varit trevligt. Om ni tycker att vi har gjort något dåligt eller bra, så är ni förstås välkomna att kommentera det på gamereactor.se.
Släng er bara på tangentborden, säg vad ni tycker, helst bra. Vilka är det som har gjort GR Radio då?
Ja, det är först och främst chefredaktören Petter Hegervall och den andra Petter Mårtensson, som vi har snackat med via satellitlänk då.
Just det, GR13 som sköts upp i torsdags, bara för vårt program faktiskt.
Ja.
Så är det, jag heter Jonas Elving.
Ja, jag heter Emil Hall.
Vi hörs nästa gång.
Ja, tack för oss, hej då.